Tack så mycket Andrea för att du satte stämningen för den här kvällen. Med den sången, du är vägen, sanningen, du älskar alla på vår jord. Hur många tror att det stämmer? Tror ni det? Jag tror det också. Och jag tror att kvällens budskap så kommer vi att titta på den här frågan. Om du får en fråga under gången så kan du skriva upp den här frågan på den här lappen som du har. Igår så fick vi en fråga som löd på följande sätt. Det var: hur relaterar dagens svenska biblar till kung Jakobs bibel som jag pratade om, eller King James bibeln som vi pratade om igår. Vi pratade om skriften alena och vi såg på hur William Tyndale hade översatt bibeln till engelska, som senare la grunden för en mycket känd översättning som är kung Jakobs bibel, eller King James bibeln. Och det finns lite olika manuskript utav, alltså grundtexter utav Nya testamentet. Och King James bibeln grundar sig på en som heter Textus Receptus, medans många av de modernare översättningarna grundar sig på lite andra manuskript som anses vara äldre. Men det finns en stor debatt kring det där om vilken som är mest trovärdig och så vidare. Men jag brukar inte lägga så stor vikt vid den debatten, även om jag personligen tror föredrar en viss typ av manuskript som jag tror är mer tillförlitlig. Men poängen är den att utav de här manuskripten så är det inte speciellt mycket som skiljer ändå. Det är kanske 97-98% stämmer de överens med varandra ändå. Det finns i de här nyare versionerna så är det vissa verser som är bortplockade. Och jag tror inte riktigt att man borde ha gjort det. Men oavsett så kan man finna det mesta av det på andra ställen i Bibeln. Så om man läser Bibeln i sin helhet så har vi ingenting att frukta för olika bibelöversättningar. Utan jag tror att visst, om man vill studera väldigt noga och komma så nära grundtexten som möjligt, så råder jag folk att ta en översättning som försöker grunda sig mycket på grundtexten. Och inte såna här parafraser. Men annars, om man har olika biblar så kommer man ganska nära. Man kan också jämföra olika översättningar om man vill för att se skillnaden. Och det här kan hjälpa en. Och Gud har lovat att han skulle bevara sitt ord, och jag tror på det. Så all nödvändig information är ändå kvar i biblarna, trots att saker och ting kan ha ändrats. Så jag hoppas att det var ett svar på frågan. Om ni har andra frågor så skriv ner dem, så tar vi en liten tid innan vi börjar. Men ikväll så heter budskapet: tog Luther fel om antikrist? Och vi behöver verkligen Guds ledning innan det att vi studerar det här ämnet. Så låt oss be. Kära himmelska fader, vi tackar och vi prisar dig för att vi får komma inför dig ikväll. Och Herre, vi behöver din ledning på ett speciellt sätt ikväll. Och fader, du ser att det råder mycket missförstånd kring den här frågan. Och jag ber att inte vi ska få mänskliga åsikter och teorier här ikväll, utan att du ska upplysa oss om vad som verkligen är sant utifrån skriften och utifrån ditt ord. Herre, öppna våra ögon, våra andliga ögon, så att vi kan se undren i din lag, i din undervisning. Herre, hjälp oss att förstå vad du vill säga genom det här och varför det är viktigt för oss att titta på den här frågan ikväll. Det är min bön och jag tackar dig för vad du kommer att göra. I Jesu namn. Amen. Vi har tittat på Martin Luthers resa. Hur han började att upptäcka hur, som munk, att vi inte var frälsta genom våra gärningar utan genom nåden alena. Det tittade vi på i vårt första möte. Vi såg att Martin Luther satte sig upp emot avlatshandeln och att han pekade på skriften istället. Och det här gjorde att han blev exkommunicerad så småningom utav påvedömet, utav påven själv. Han blev utesluten ur den katolska kyrkan. En annan princip som lyftes fram också av reformationen var skriften alena. Att det är skriften som är grunden för den kristna tron och inte kyrkan eller traditionen eller andra saker. Utan att det är Bibeln som står för den grunden. Men ju mer Martin Luther studerade det här så kom han med en hel del olika övertygelser om frågan om antikrist. Och vi ser i 1520 så släppte han en bok som hette Om den babyloniska fångenskapen. Och den här boken skakade verkligen om kristenheten som inget annat. Hans 95 teser påverkade förstås jättemycket också. Men den här boken väckte ännu mer uppmärksamhet och chock genom hela kristenheten. 1520 så kom han fram till en förödande slutsats om antikrist. Han sa så här: vi här är av övertygelsen att påvedömet är sätet för den sanna och verkliga antikrist. Här var hans kommentar. Och ni kan tänka er vilken chock det skapade inom kristenheten. Kom ihåg att Martin Luther vid det här laget var katolik själv. Han var en katolsk munk. Och han hade ingen som helst önskan om att bryta med Rom vid det här laget. Men han kom ändå fram till den här slutsatsen. Och Dobinje skriver så här: en helig fasa grep dem. Det var antikrist som de såg sitta på den påvliga tronen. Denna nya uppfattning som fick större styrka från de profetiska beskrivningarna som Luther lanserade bland sina samtida tilldelade Rom det mest fruktansvärda nederlaget. Folket blev förskräckta över den här kommentaren som Martin Luther, eller de här åsikterna som Martin Luther lyfte fram. Och det ledde förstås också, tror jag, hade en stor bidragande orsak till att han också blev exkommunicerad och utesluten. Eftersom han kom till sådana radikala och på många sätt förolämpande, kan man tycka, slutsatser. Han säger så här också: papisterna vill inte att jag ska komma till Worms. Vi pratade om det igår. Vi såg hur Martin Luther, han skulle komma till riksdagen i Worms för att ha en rättegång där om sina böcker. Men han sa så här: papisterna vill inte att jag ska komma till Worms eftersom han redan hade blivit exkommunicerad. Men de traktar efter min bannlysning och död. I Worms har de problem med att tvinga mig till att ta tillbaka. Det de skulle fråga honom var att han skulle ta tillbaka sina skrifter. Speciellt då den här radikala boken som han hade skrivit om kyrkans babyloniska fångenskap. Men han säger så här: detta ska bli mitt tillbakatagande. Jag sa det tidigare att påven var Kristi ställföreträdare. Nu hävdar jag att han är vår Herres motståndare. Så det var verkligen hårda bud som Martin Luther gav. Och ni kan förstå den här chocken och den här förskräckelsen inom kristenheten. Och det här var ju 500 år sedan. Idag så är vi inte så radikala längre, eller hur? Att kalla någon för antikrist är inte populärt. I Sydsvenskan den 30 oktober nu i år så skrev Christian Lundberg så här: påven Franciscus tillhör Jesus sällskap. Nu när han besöker Sverige har bilden av jesuiterna till viss del kommit att förändras. Även om vanföreställningarna om sällskapet dröjer kvar. Men så säger han det här: det är bara lite drygt 100 år sedan en ärkebiskop och ledare för Svenska kyrkan lärde ut att jesuiter som Franciscus var lierade med antikrist. Så det här är någonting som de flesta protestanter ändå trodde fram till omkring för 100 år sedan. När till och med ledaren för Svenska kyrkan lyfter fram sådana här åsikter. Men nu lever vi i en mer upplyst tid, eller hur? Nu skulle vi inte komma med kanske sådana här ursäkter. Eller sådana här åsikter, menar jag. Vi ser förändringar verkligen överallt på alla fronter. I Pingstkyrkan, som har varit en frikyrklig, eller Livets ord är det här rättare sagt, så har det också skett förändringar. Dagens Nyheter 2014 så skrev Ulf Ekman om sitt utträde ur, eller sitt utträde ur Livets ord, och han blev katolik själv. Och han sa så här: som protestant har jag varit influerad av och anammat en gängslig antikatolsk retorik. Och i vårt tidigare skede både skrev och uttalade jag mig negativt och sårande om den katolska kyrkan. Detta är något som jag idag verkligen beklagar och ångrar, säger han. Och så nu har det ändrats. Nu har man kommit till den slutsatsen, många i alla fall, att Luther hade fel om antikrist. Han trodde att påvedömet var det, av jesuiterna och de här andra, att det handlade om antikrist. Men nu så har man förstått att så är det inte längre. Han hade fel. Och det förstår man också att man tror, eftersom här så sitter då ledaren för de lutherska församlingarna och påven själv där och skriver på ett gemensamt kontrakt. Och om han nu trodde att, samma sak som Luther, att påven stod för ett antikrist, eller att han var antikrist, eller att systemet var antikrist, då skulle han väl inte göra det, tror ni det? Nej. Så det visar klart och tydligt att saker och ting har förändrats. Nu är inte det här längre en del av den protestantiska, de protestantiska kyrkornas tro, i alla fall utåt sett. Även om det kanske finns några som fortfarande tror det. Men vad var det som ledde Luther till att komma till de här slutsatserna? Var det så som Ulf Ekman nämner här, att han hade en antikatolsk retorik och han uttryckte sig sårande och sa saker bara för att liksom försöka smutskasta påven, för att ge lite styrka till hans argument? Var det så att han hatade påven? Han tyckte inte om honom, och därför så vräkte han ur sig en massa hemska saker, som att han är antikrist och han är det ena och det andra. Var det här som hände? Många vill få oss att tro det idag. Men Martin Luther kom faktiskt fram till en annan, eller han berättade en annan skildring. Luther sa så här: oh, hur det smärtade mig, även om jag hade skriften på min sida, att jag skulle våga att ensam stå upp mot påven och framhålla honom som antikrist. Så det var ingenting han gladde sig över och sa: yes, nu ska de få minsann. Utan det här var faktiskt någonting som smärtade honom. Varför skulle han göra på det här sättet? Och han skrev till och med till påven Leo. För faktum är, när han säger att påven är antikrist, så menar han inte personen påven, utan han menar ämbetet. Han skrev ett personligt brev till Leo den X, som var påve vid det här laget. Och han skriver på ett artigt sätt: därför, högt helige fader Leo, ber jag, ta emot min ursäkt och var säker på att jag aldrig angripit er som person, även om jag erkänner att jag talat mot det romerska biskopsämbetet. Roms församling, som inte ens ni själva kan förneka, befinner sig i ett värre och mer korrupt tillstånd än Sodom, Gomorra och Babylon någonsin har varit. Han är ganska stark i sina uttryck. Men här ser vi att han ändå skrev och vill inte mena att han angrep påven personligen. Leo, sa han, att det är inte dig som jag talar emot, men det är hela det här systemet. Calvin var också en av reformatorerna i Genève. Och han skriver så här. Han kom fram till samma slutsats. Och han sa så här: några personer tycker att vi är allt för hårda, eller vi är för hårda och fördömande när vi kallar påven för antikrist. Men, säger han, de som är av denna åsikt tar inte hänsyn till att det riktar samma arrogansanklagelse mot Paulus själv som vi talar som och vars språk vi använder. Jag ska kortfattat visa att Paulus ord i andra Thessalonikerbrevet 2 inte kan tolkas på något annat sätt förutom att tillämpa dem på påvedömet. Så de här reformatorerna lyfter fram att det var inte bara deras känslor som fick dem att komma till den här slutsatsen, utan det var för att de hade studerat skriften och kommit till en sådan slutsats. Martin Luther sa så här, eller det står om Martin Luther, att Luther bevisade, skriver en författare, Dabinje, bevisade genom Daniels och Johannes uppenbarelse, genom Paulus och Petrus och Judas brev, att Antikrists regering, som förutsagts och beskrivits i Bibeln, var påvedömet. Så hans slutsats kom ifrån en övertygelse utifrån skriften. Okej, han kanske trodde att det kom från skriften. Calvin kanske trodde att det kom från skriften. Men den fråga som vi ska ställa idag är, kommer det verkligen från skriften? Idag så ser vi andra saker som tonar upp sig och hotar kristenheten. Vi ser islamiska staten som reser sig. Vi ser andra grupperingar runt om i vår värld som mer trovärdigt kanske låter som att det skulle kunna handla om något antikristligt, något hemskt och något motståndsfullt. Hade Luther fel i sin övertygelse? Finns det stöd, eller vad säger skriften verkligen om det här ämnet? För bara för att en person säger någonting om Bibeln så ska vi inte nödvändigtvis tro på det, eller hur? Vi tittade på det igår. Vi ska inte bara tro på något bara för att någon person säger det. Utan vi måste läsa Bibeln själva och komma fram till en slutsats. Och vi kan förstå den, det var det budskapet vi hade igår. Vi kan förstå skriften, vi kan förstå Bibeln. Så, låt oss titta på den här frågan. Först ska vi bara titta på konceptet antikrist. Bibeln talar om att det var en ängel som var fullkomlig och som föll i synd. Som blev kallad för, eller som hette Lucifer. Som sedan blev Satan eller djävulen. Han gjorde uppror emot Gud i himlen. Och hans mål var att få den tillbedjan som bara Gud hade rätt till. Satan verkar här på jorden, enligt Bibeln. Och i Matteus kapitel 4 så läser vi om hur han tog upp Jesus på ett högt berg. Han visade honom alla riken i hela världen och deras härlighet. Och sen så säger han till frälsaren: allt detta vill jag ge dig om du faller ner och tillber mig. Här ser vi hur berusad Satan är med den här tanken om tillbedjan. Han är villig att byta ut all rikedom och hela deras härlighet bara han får tillbedjan. Det är detta han strävar efter. Satan är egentligen inte ute efter dina pengar. Han är inte ute efter att ta ditt liv, nödvändigtvis. Men han är ute efter att få dig att tillbe honom. Att vända dig bort ifrån Gud. Men om Satan hoppade fram här och sa till alla er kristna: hej, det är jag som är Satan, tillbe mig. Hur många skulle göra det då? Jag tror inte att så många av er skulle göra det. Om ni är kristna så skulle ni inte vilja göra det. Och tänka: nej, men vi ska inte tillbe Satan. Bibeln säger att vi bara ska tillbe Gud. Och Satan är mycket intelligent. Han vet om det här. Han vet klart och tydligt att om han bara skulle komma fram och säga det jag som är Satan tillbe mig, så skulle han inte lyckas speciellt bra. Därför så behöver han lura till sig den här tillbedjan. Och det är där antikrist kommer in. I andra Thessalonikerbrevet så skriver Paulus så här: låt ingen bedra er på något sätt. Ty först måste avfallet komma och laglöshetens människa, fördärvets son, öppet träda fram. Motståndaren som förhäver sig över allt som kallas Gud eller heligt, så att han sätter sig i Guds tempel och säger sig vara Gud. Vad Satan gör är att han skapar en frontfigur. Och sedan så tar Satan ett steg tillbaka och han skickar den här frontfiguren framför sig. Och människor ser den här frontfiguren. Och den här frontfiguren utger sig för att vara Gud. Det är inte någon som en öppen motståndare till Gud och Jesus, utan det här är någon som faktiskt utger sig för att vara kristen, för att vara god, för att vara Jesus om du så vill. Ordet anti, ibland så får vi den här bilden, om vi pratar om antikrist så tänker vi kanske på någon mörkled halvdemon som springer runt och gör en med upp- och nervända kors och offrar katter i källaren. Det är inte den bilden som Bibeln ger utav antikrist. Utan antikrist är någon som faktiskt säger sig vara Gud. Ordet anti, som jag sa, det kan betyda emot, men det kan också betyda istället för. Istället för. Alltså någon som tar Kristus plats. Och det är det vi ser här, eller hur? Här är det någon som sätter sig i Guds ställe och säger sig vara Gud. Bibeln talar om ett avfall som ska komma. Ett avfall, det ordet, det betyder att man var en gång trogen, eller hur? Man var en gång trogen till Gud, men sedan har det skett ett avfall. Det är alltså från kristenheten själv som det här avfallet skulle uppstå. Den här antikrist skulle komma och träda fram. Paulus talar om Guds tempel. Om man läser på andra ställen i Paulus brev så ser man klart och tydligt att när Paulus pratar om hans tempel så refererar han till församlingen. Så den här bedragaren skulle alltså sätta sig i Guds församling och utge sig för att vara Gud. Om vi tittar i Uppenbarelseboken 13 så ska vi se att det här är precis vad som händer. I Uppenbarelseboken 13 så beskrivs antikrist som ett vilddjur. Och det är inte så här han kommer att se ut bokstavligen, men det är en bild, det är en symbol på antikrist. Jag står så här: jag såg ett vilddjur komma upp ur havet. Det hade 10 horn och 7 huvuden och 10 kronor på sina horn och hädiska namn på sina huvuden. Vilddjuret som jag såg liknade en leopard. Det hade fötter som en björn och ett gap som ett lejon. Och draken gav det sin makt och sin tron och stor auktoritet. Ett av dess huvuden såg ut att ha blivit slaktat och dödat, men dess dödliga sår hade läkts. Och hela jorden förundrade sig över vilddjuret och följde det. De tillbad draken för att han hade gett sin makt åt vilddjuret, och de tillbad vilddjuret och sade: vem är som vilddjuret? Vem kan strida mot det? Och vilddjuret fick en mun som talade stora och hädiska ord, och det fick makt att göra så i 42 månader. Det säger, vad i all sin dar är det här för någonting? Något vilddjur som ser ohyggligt ut. Vad betyder det här? Vi ska inte gå in på alla detaljer nu. Men vad jag vill att vi fokuserar på här idag är vad det här vilddjuret gör för någonting. För det första så kommer det upp ur vattnet när det börjar sin verksamhet. Och det håller på i 42 månader. Hur många år är 42 månader? Någon som är bra på matte? 3,5 är det. Jag står där uppe också. Intressant nog, om vi jämför antikrist verksamhet med Jesus verksamhet, så ser vi en slående likhet. Jesus, han blev döpt. Och sedan så kom han upp ur vattnet. Och då kom den heliga ande ner över honom i en duvas skepnad, och han började sin offentliga verksamhet. Och han verkade i 3,5 år enligt evangelierna. Och sedan så blev han uppspikad på ett kors. Vi ser antikrist, ja, precis samma sak. Kommer upp ifrån vattnet, verkar i 42 månader eller 3,5 år. Därefter så står det att han dör och uppstod. För vad läste vi? Vi läste att ett utav dess huvuden såg ut att ha blivit slaktat och dödat. Så det blev dödat, men sen står det att dess dödliga sår blev läkt. Här har vi alltså en död och en uppståndelse. Precis som det var med Kristus. Vi kan se på många, många andra paralleller här. Men poängen är den att antikrist försöker att härma Kristus. Försöker att efterlikna Kristus, så att människor ska titta på antikrist och säga: titta, här är Kristus. Här är han som vi ska följa, här är han som vi ska tillbe. Men när de tillber antikrist, vem är det egentligen de tillber? Enligt vers 4, vad stod det? De tillbad draken därför att han hade gett sin makt åt vilddjuret. Vem är draken? Uppenbarelseboken 12:9 säger: den store draken, den gamle ormen som kallas djävul och satan, han som förför hela världen. Det är alltså djävulen. Så det, när människorna följer och tillber det här vilddjuret, så är det egentligen draken som de tillber. De tillbad draken för att han hade gett sin makt åt vilddjuret, och de tillbad vilddjuret och sa: vem är som vilddjuret, vem kan strida mot det? Tillbedjan är det som Satan ville ha, eller hur? Och det är så han lurar till sig den här tillbedjan. Han tar ett steg tillbaka, han skickar in sin frontfigur. Människor faller ner och tillber det här. De tror att de tillber Jesus, men i själva verket så tillber de den ondes representant. Det är ganska hemskt, eller hur? Och hur viktigt är det då inte att vi förstår vad det här handlar om? För det är avgörande. Om vi tänker att nej, men jag vill inte prata om antikrist, det är hemska saker. Låt oss bara prata om fina och trevliga saker istället. Vi behöver vara Kristusfokuserade. Jag hoppas och ber om, och ni får be för mig, att jag också kan göra dessa budskap Kristusfokuserade och Kristuscentrerade. Att vi, för nåden alena och Kristus, det är det som vi vill upplyfta. Men faktum är att om vi tittar på Kristus egen undervisning, så varnade han för falska messiasgestalter som skulle komma, eller hur? Och dessutom så läste vi att Paulus varnade för avfallet. I Uppenbarelseboken så gav Jesus en syn till Johannes om vad som skulle komma. Och vi kanske säger att nej, men jag behöver inte förstå det där, jag kan lita på att Gud kommer ta hand om mig. Men om du vill lita på att Gud tar hand om dig, varför skulle du då förkasta Guds egen undervisning? Varför skulle man förkasta hans varningar? Är det verkligen att lita på att Gud kommer ta hand om mig? Jag tror inte vi kan ta fasta på att Gud kommer att skydda oss om vi stoppar fingrarna i öronen och säger: Jesus, jag vill bara lita på dig, men jag tänker inte lyssna på vad du säger. Jag tänker inte lyssna på dina varningar. Det är inte speciellt ansvarsfullt. Därför behöver vi prata om det här. Paulus säger, han pratar om avfallet i den sista tiden och säger att när du lägger fram detta för bröderna till Timoteus, är du en god Kristi Jesus tjänare. Nu jag vill vara en god Jesus Kristi tjänare. Och därför måste jag tyvärr framlägga det här. Som vi kommer att titta på och prata om det här ämnet. Vi ska titta på Daniel kapitel 7 också. För faktum är, den här vilddjuret i Uppenbarelseboken 13 för oss tillbaka till Daniel 7. I Daniel 7 så läser vi om ett litet horn som gör precis samma saker som vilddjuret i Uppenbarelseboken 13. Så låt oss gå till Daniel 7 för att titta på vad den här makten egentligen är för något. Om du har din bibel så får du gärna slå upp dit, och ni kommer känna igen en hel del av det här bildspråket. Det står där. Vers 3 kan vi börja i. Eller vers 2. Daniel sa: jag såg en syn om natten hur himmelens fyra vindar rörde upp det stora havet. Och fyra stora djur steg upp ur havet, det ena inte likt det andra. Det första liknade ett lejon, men det hade vingar som en örn. Medan jag betraktade det rycktes vingarna av djuret, och det restes upp från jorden och stod på två fötter som en människa, och det fick ett mänskligt hjärta. Sedan fick jag se ett annat djur, det andra i ordningen. Det liknade en björn, och det reste sig på sin ena sida, och det hade tre revben i gapet mellan tänderna. Det fick befallningen: res dig och sluka mycket kött. Därefter fick jag se ännu ett djur, det liknade en leopard. Det hade fyra fågelvingar på sidorna. Djuret hade fyra huvuden och det fick stor makt. Sedan fick jag i min syn om natten se ett fjärde djur som var skrämmande och fruktansvärt och mycket starkt. Det hade stora tänder av järn, och det slukade och krossade och trampade det som blev kvar under fötterna. Det var olikt alla de tidigare djuren och hade 10 horn. När vi läste i Uppenbarelseboken 13 så läste vi om ett djur som hade 10 horn, hade leopardkropp, fötter som en björn, gap som ett lejon. Det kommer direkt ifrån Daniel kapitel 7. Och för att kunna förstå Uppenbarelseboken 13 så måste vi förstå Daniel 7. Så låt oss titta på det. Daniel 7 beskriver de här fyra djuren. Och vad i all sin dag betyder det här? Ja, vi kan ha en lottdragning här, eller hur? Ni kan skriva ner, vad tror vi att ett vilddjur betyder? Och sen så skriver någon att det här betyder att det ska vara en stor dator i Belgien. Någon annan skriver, nej, det här representerar något annat. Det här representerar olika bilmodeller, eller vad du än vill. Och sen så samlar vi in allt det här och så rör vi om och så drar jag en. Och är det den sanna tolkningen? Kommer ni ihåg, vad måste vi göra? Vad var det Martin Luther och de sa? Hur ska vi kunna förstå skriften? Ska vi fråga påven? Ska vi fråga biskopar? Ska vi fråga teologer? Skrift ska med skrift tolkas. Det var det vi hade. Bibeln är sin egen uttolkare. Så nu har vi de här vilddjuren. Vi har ingen aning om vad det här representerar nu. Men nu försvann ljudet här. Och jag tar den här istället. Vi har ingen aning om vad det representerar. Så därför så måste vi fråga Bibeln. Låt oss titta på det. I vers 17 så står det klart och tydligt vad det här representerar. De fyra stora djuren betyder att fyra kungar ska uppstå på jorden. Ganska enkelt, va? Fyra kungar ska uppstå på jorden. I vers 23 så står det så här. Det fjärde djuret betyder att ett fjärde rike ska uppstå på jorden. Så en kung eller ett rike är vad det här representerar. Ganska enkelt, va? Så fyra djur, fyra riken. Det första riket, och nu kommer vi inte... jag kommer att hoppa lite grann här. Om du har en fråga så kan jag förklara det här mer tydligt senare. Men det första riket är klart och tydligt det babyloniska riket. Som Daniel levde i under sin tid. Vi ser till exempel i den babyloniska riket, så det var en vanlig symbol, det här lejonet med örnvingar, det var en vanlig symbol på det babyloniska riket. Här är från Ishtarporten i Pergamonmuseet. Och de har just lejon med örnvingar som representerar deras nation. Och vi förstår att det här är det riket som det här första djuret representerar. Om man läser Daniel kapitel 2 så ser man hur samma riken representeras i en staty med olika metaller. Så det är precis samma riken som vi ser i Daniel 7. Det börjar med Babylon, sen kommer Medie-Persien, sen kommer Grekland och sen kommer Rom. Och det kan du titta i historieböckerna och se att det skedde precis så. Det här var de riken som kom och föll. Men vad betyder då det här sista djuret? Det var 10 horn på det här sista djuret. Vad representerar de där 10 hornen? Okej, det funkar. Vad bra. Det här romerska riket hade 10 horn. Vad betyder det? Bibeln förklarar sig själv väldigt klart och tydligt. De 10 hornen betyder att 10 kungar ska uppstå i det riket. Och efter dem ska ett annat uppstå som ska vara olikt de förra, som ska slå ner 3 kungar. Så de 10 hornen betyder 10 kungar, eller hur? Eller 10 riken. En kung och ett rike används om vartannat i Bibelns profetior. Så i romarriket så skulle det uppstå 10 riken, och mycket fascinerande nog så gjorde det precis det. När Västrom föll så delades det in i 10 stycken delar. Och här ser ni dem. Sveberna, västgoterna, burgunderna och så vidare. Och frankerna, alemanerna. Det var de här barbariska stammarna som kom in ifrån norr. Och de tog varsin del av det romerska riket. Och då föll Rom. Och delades in i 10 delar. De här nationerna, eller de här stammarna, blev sedan nationer. Eller stater. Och kan ni gissa vilken stat frankerna bildade? Någon som vågar chansa på det? Frankrike, ja. Helt korrekt. Anglosaxarna. Se om vi kan i geografi här. Anglo, det är från det där England kommer ifrån, visste ni det? Och det var alltså, de bildade den staten. Därefter så har vi alemanerna. Är det någon som pratar spanska här? Vad heter Tyskland på spanska? Alemani, där ser ni. Det kommer från det. Alemanerna, de bildade Tyskland. Västgoterna, Spanien. Sveberna, Portugal. Burgunderna, Schweiz. Langobarderna, italienarna. Som senare tog över det här. Det här har vi Egentligen de europeiska nationerna, det splittrade romarriket, precis som Bibeln förutsade, de 10 hornen som uppstår i Rom. Tre andra här blev utplånade, vi kommer tillbaka till det lite grann. Men än så länge så har vi helt enkelt den här följden. Vi har Babylon, Medie-Persien, Grekland, Rom och sen det splittrade romarriket, eller om du så vill kalla det Europa. Europas splittrade nationer. Men sen kommer en annan figur in i bilden och det är Antikrist. Låt oss titta i Daniel 7 och vers 8. Men medan jag betraktade hornen fick jag se hur ett annat horn sköt upp mellan dem. Ett litet horn som stötte bort tre av de tidigare hornen. Det hornet hade ögon som liknade människoögon och en mun som talade stora ord. Vers 25 så står det om det här. Att han ska tala mot den högste och ansätta den högstes heliga. Han ska bestämma sig för att förändra heliga tider och lagar och de ska ges i hans hand under en tid och tider och en halvtid. Det här lilla hornet är precis samma makt som vilddjuret i Uppenbarelseboken 13. Och det är Antikrist. Om vi kan identifiera det här lilla hornet så kan vi förstå vad Bibeln förutsäger att den här antikristliga makten ska vara. Hur ska vi då göra det? Ja, det står inte rakt upp och ner att det lilla hornet representerar bla bla bla. Eller vad det nu är. Det står inte rakt upp och ner. Men vad vi kan göra är att vi kan leka detektiver. Är det någon av er som tyckte om att leka detektiver när ni var små? Okej, man var detektiv. Och vad gör man som detektiv? Vad letar man efter? Ledtrådar, eller hur? Man letar efter ledtrådar, så man går med förstoringsglaset där och tittar, ja, här har vi ett hårstrå, här har vi ett fingeravtryck, här har vi olika saker som allihopa, om vi sätter ihop det här så kan vi få ihop vem skurken är egentligen, eller hur? Och samma sak kan vi göra med Bibelns profetior. Vi kan hitta ledtrådarna som pekar ut vem den här skurken nu är, eller vem det nu är det handlar om. Och jag tror att det kommer bli väldigt tydligt om vad det här handlar om. Men vi ska låta Bibeln tala för sig själv. Så jag vill inte själv komma med någon åsikt om vad jag tycker. För det vore meningslöst. Det skulle bara vara en åsikt i mängden. Utan jag vill att vi ska titta på vad Bibeln faktiskt säger om det här. Så låt oss sammanställa det vi har läst. För det första så hittar vi en ledtråd om att det är ett rike. Eller hur? Hur såg vi det? Och det var ett litet horn som kom upp. Och vad representerar ett horn enligt det vi tittade på förut? Det var ett rike, eller hur? Amen. Och vad var det? Var det ett stort horn eller ett litet horn? Ett litet horn. Alltså måste det vara ett litet rike, eller hur? En liten nation om du så vill. Okej? Okay? Är vi med på det allihopa? Vi letar alltså inte efter en människa. Och det här är kanske förvånande för många. För många har tänkt att antikrist ska vara någon form av sista tidens en enda person som kommer fram där och tar över världen och gör massa olika saker. Kanske har ni sett det på någon Left Behind eller någonting sådant. Att det ska komma någon stor och hemsk figur som ska göra någonting i sista tiden. Det är inte vad Bibelns profetior säger. Bibelns profetior talar om en nation. Ett rike, ett litet rike, men det är ett rike. Så det är inte någon individ, utan det är ett rike. Nummer två, det uppstår i Europa. Hur såg vi det? Jo, vi läste i vers 8 där att det sköt upp mellan dem, mellan de andra 10 hornen. Och de andra 10 hornen var de europeiska nationerna, eller hur? Så när vi letar efter det här hornet, så måste vi leta efter någonting som uppstår i Europa. Vi kan inte leta efter antikrist någonstans i USA eller i Kina eller på Nordpolen eller någon annanstans, utan vi måste leta efter det i Europa. Det uppstår efter Roms fall. Alltså antikrist är inte någonting som existerade för 300 år innan Kristus eller någonting sådant. Utan antikrist är någonting som uppstår efter Roms fall. tidsmässigt sett. Nummer 4, det utplånar tre riken under sin uppkomst. Det såg vi, eller hur? Det stötte bort tre av de förra hornen. Nummer 5, det får världsvitt inflytande. Det ser vi också i Uppenbarelseboken 13. Det står att alla jordens invånare kommer att tillbe det. Alla som inte har sitt namn skrivet i livets bok som tillhör lammet som är slaktat från världens grundläggning. Men det är ganska stort inflytande, eller hur? Så det handlar inte om Nordkorea, eller hur? Eller någon liten nation någonstans som ingen egentligen bryr sig om speciellt mycket. Eller som har något världsvitt inflytande. Utan det här är en makt som har världsvitt inflytande. Nummer 6. Det regerar i 1260 år. Nu, var fick vi det därifrån då? Vi läste i Daniel 7:25 att det stod att den skulle regera en tid. Daniel 7:25. De skulle regera en tid, tider och en halvtid. En tid, tider och en halvtid. Hur många tider är det? Du har en tid. Och när det står tider så handlar det om två tider. Och sedan en halvtid. Hur många tider är det? Tre och en halv. Vi såg att Antikrist skulle regera 3,5 år i Uppenbarelseboken. 42 månader. Det är precis samma tidsperiod. I 42 månader. Och sen så står det, ja, det vi läste här. En tid, två tider och en halvtid. Daniel 7:25. Det är precis samma tidsperiod. Det står också om det i Uppenbarelseboken 12:6. Så står det om 1260 dagar. Och det är alltså, om du vill göra matematiken så kan du se att 3,5 år är lika med 42 månader och är lika med 1260 dagar. Det var 30 dagar i varje månad i den judiska kalendern. Så det här handlar om exakt samma tidsperiod. Men Jonathan, du hade skrivit 1260 år och inte 1260 dagar. Varför då? Jo, precis som vilddjur är symboliska, precis som horn är symboliska, så är även tidsperioden symbolisk i Bibelns profetior. Men det är inte speciellt svårt. För en dag motsvarar ett år. Hesekiel 4:6, så ser vi. När du har fullgjort dem ska du för andra gången lägga dig nu på högra sidan och bära judafolks missgärning under 40 dagar. En dag för varje år. Jag har tilldelat dig en dag för varje år. Så en dag motsvarar ett år i verkligheten. Det är ungefär som, har ni varit ute och orienterat någon gång? Då har ni en karta. Och det är ingen mening om kartan är skala 1-1, eller hur? Utan man måste ha en skala där det står att en centimeter motsvarar 150 meter eller en kilometer eller vad det nu kan vara. Och så är det också i Bibelns profetiska karta. Och där representerar en dag ett år. Så alltså 1260 år, inte 1260 dagar. Isaac Newton, hur många känner till Isaac Newton? Jag läste om honom i skolan allihopa, eller hur? Och han studerade profetiorna mer än vad han studerade vetenskap till och med. Det är inte många som vet om det, men han var en ihärdig bibelelev. Och försökte lära sig allt han kunde ifrån Bibeln. Han kom fram till att Daniels dagar är år. I Daniels profetior skrivs dagar istället för år. Och han bland många andra. Så det är många personer som har kommit fram till den här slutsatsen. Alltså, de regerar 1260 år, inte 1260 dagar. Och då förstår vi att det handlar inte om en person. För en person kan inte leva i 1260 år. Inte ens Metusela nådde dit. Hur som helst, nummer 7. Han hädar Gud. Uppenbarelseboken 13:5 sa att han fick en mun som talade stora och hädiska ord. Men vad är alltså en dag det hädelse? Bibeln ger en dubbel definition av det. Jesus blev anklagad för hädelse när han påstod sig kunna förlåta synder och när han sade sig vara Gud på jorden. Fråga, hädade Jesus när han påstod sig kunna förlåta synder? Nej. Vet ni, om jag säger att jag kan förlåta dig dina synder, det skulle vara hädelse eftersom jag är en människa. Och jag kan inte göra det, eller hur? Jag kan inte komma och säga till dig att ja, okej, Dan, nu har du syndat, men du behöver inte oroa dig. Jag ska se till att du kommer in i himmelriket. Jag säger, jag förlåter dig dina synder. Och då är han förlåten och kan komma in i himmelriket. Det skulle vara hädelse, eller hur? Men Jesus kunde göra det, eller hur? Varför? Jo, för han var Gud. Han hade den makten att kunna göra det. Men om man inte har den makten så är det hädelse. Hur är det i Johannes 10:33 så står det så här. Judarna sa, det inte för någon god gärning som vi vill stena dig, utan därför att du hädar och gör dig själv till Gud, du som är en människa. Som en person som är en människa säger, jag är Gud, då är det hädelse. Men Jesus, när han påstod sig vara Gud, var det hädelse? Det var inte det. Varför inte? Jo, för att det står i Johannes 1:1. I begynnelsen var ordet. Ordet var hos Gud. Och ordet var Gud. Och ordet, står det i vers 14, blev kött och bodde bland oss. Jesus Kristus var Gud som blev uppenbarad i köttet. Därför var det inte hädelse. Men om en vanlig människa gör det här påståendet så är det hädelse. Så vi kan se att den här makten skulle säga sig vara Gud och säga sig kunna förlåta synder. Ledarens namns tal är 666, nummer 8. Var får vi det ifrån? Uppenbarelseboken 13. Hur många har hört talas om 666? Okej, det finns massa spekulationer. Vad handlar det här om? Vi ska prata mer om vilddjurets märke faktiskt på lördag kväll. Så missa inte det. Men vad handlar det här om då? Det står bara på ett enda ställe i hela Bibeln. Och för mig så visar det att det inte är speciellt viktigt. Men det står där ändå, så vi ska titta på det. Det står där så att ingen kan köpa eller sälja utan den som har märket vilddjurets namn eller dess namns tal. Här gäller det att vara vis. Den som har förstånd må räkna ut vilddjurets tal. Ty det är en människas tal och dess tal är 666. Talet är inte 666. Utan talet är 666. Och det här handlar om vilddjurets namnstal. Vad det alls en dag betyder det då? Jag tycker om Svenska Bibelsällskapets kommentarer om det här faktiskt. De säger så här. Sifferuppgifter och talförhållanden har i Nya Testamentet ofta symbolisk innebörd. Ett beräkningssätt utgår från att varje bokstav i alfabetet har ett talvärde. Bokstäverna i ett ord eller ett namn kunde därför läsas som siffror. Siffrornas summa var ordets eller namnets tal. Troligen är detta nyckeln till odjurets tal. Så om du har ett namn, till exempel på latin så var det så. Att ni har sett latinska siffror. Ni känner till dem, eller hur? De latinska siffrorna är bokstäver. Så man kunde läsa ett namn. Men och så kunde man läsa det som ett namn. Eller så kunde man också läsa det som siffror. Eftersom bokstäverna var siffror. Så om man tar talvärdet av det här namnet så kunde man få en viss summa. Så om vi skulle göra det med ledarens namns tal för den här institutionen så skulle vi få 666. Okej. Nummer 9. De förföljer Guds folk. Vi läste det i Daniel 7:25. Det stod att han ska tala mot den högste och ansätta den högstes heliga. I uppenbarelseboken 13 så står det att han ska föra krig emot de heliga och besegra dem. Nummer 10, han förändrar på de 10 budorden. Det läste vi också i Daniel 7:25. Det står att han ska bestämma sig för att förändra heliga tider och lagar. Så han ska förändra på heliga tider och lagar. Nu är Sveriges rikes lagar heliga. I sig själv. Ja, vi skulle nog inte ändra på dem så mycket ifall de var det. Men Guds lagar är heliga, eller hur? Och det måste vara det som den här antikrist angriper. Så här har vi 10 kännetecken. Vi skulle kunna hitta många till, men låt oss bara ta de här nu. Och titta på, finns det någon makt som stämmer överens på det här? Martin Luther drog sin slutsats utifrån Bibelns profetior. Och med korten på bordet så kan inte jag annat än att dra precis samma slutsats som honom. Tyvärr. Jag skulle önska det vore annorlunda. Men låt oss titta på det här. Ja, Martin Luther var inte ensam i det här. Wycliffe, Tyndale, Luther, Calvin, Cranmer på 1600-talet, Bunyan, översättaren av King James Bibeln, de som publicerade Westminster och baptisttrosbekännelsen. Isaac Newton, Wesley, Whitfield, Jonathan Edwards. Dessa män bland otaliga andra såg alla det påvliga ämbetet som antikrist. Stämmer det överens? Stämmer det överens med de här kännetecknarna? Är påvedömet ett rike? Ja. Är det ett stort eller litet rike? Ett litet rike, eller hur? Vatikanstaten är världens minsta stat. Ligger i Rom. Du har en egen nation som ligger i en stad. Ett litet rike i Europa, eller hur? Uppstår det efter Roms fall? Ja, låt oss titta på vad som hände. Nu ska ni få en crash course i kyrkohistoria här. Carl Henrik Martling, kyrkans 20 sekel, berättar vad som hände. Det var nämligen så att påven, biskopen i Rom, efter att Rom hade fallit, så tappade den romerska kejsaren den politiska makten. Och där så trädde den romerska biskopen in och tog det maktvakuumet. Han tog platsen där i det där maktvakuumet. Så han blev inte bara den religiösa ledaren, men han blev den politiska ledaren i Västerrom. Carl Henrik Martling skriver så här. Att Justinianus lyckades i politiken besegra vandalerna i Nordafrika år 534 och östgoterna i Italien 553. Vem var Justinianus? Jo, det var nämligen så att trots att påven hade tagit den här politiska makten i Västerrom, så hade de här barbariska stammarna kommit in och tagit och ockuperat landet. Och påven kunde inte utöva sin auktoritet över de här rikena, eftersom de här stammarna, de tillhörde en annan kristendom än det som påven tillhörde. Så påven skickade ett brev till Justinianus som var kejsare i Östrom och sa: kan du fixa bort de här kättarna åt mig? Och Justinianus gjorde det. Han lyssnade på påven, han åkte dit och han besegrade vandalerna i Nordafrika och östgoterna i Italien. Och innan det så hade östgoterna utplånat herulerna. Vi ska se på det. Först var det herulerna som blev utplånade här 488. Östgoterna blev mutade av att utplåna dem. Sedan kom vandalerna 534 och östgoterna som blev besegrade 538. Och därmed därmed så var arianismens fasta fästen utplånade och den romerska katolicismens herravälde säkrat. Så när östgoterna blev besegrade, då fick de den politiska makten i Europa. Så, det var i mars 538 så övergav goterna belägringen av Rom och de höll ut i norra Italien. Men 538 så markerade det när de blev besegrade utav Belisarius och Justinianus. Men efter den här tiden så fick den romerska katolicismen sitt herravälde säkrat. Och vad som hände var att de regerade över kungarna på jorden. Man förfalskade på 700-talet ett dokument som hette den konstantinska donationen. Och där så sägs Konstantin ha uttryckt sig på det här sättet. Nu var inte det här han som gjorde det, men de använde det här för att säkerställa sin makt. Jag tillsammans med hela senaten anser att eftersom Petrus utsätts som Guds son ställföreträdare på jorden, så borde påvarna som är representanter för denna ledande apostel erhålla från oss och vårt imperium den makt som kommer från en högre ledarställning än de jordiska tjänarna. Så med andra ord, påven skulle stå över alla kejsarna. Och det gjorde de också. Påven Gregorius på 1000-talet skrev så här: alla furstar ska kyssa påvens fötter. Han har rätt att avsätta kejsare. Ingen bok eller kapitel ska anses kanonisk utan hans auktoritet. Han själv kan inte dömas av någon. Den romerska kyrkan har aldrig felat och kommer aldrig att fela till evig tid. Ganska stolta åsikter. Men som vi pratade om i Canossavandringen, de förödmjukade verkligen kejsare under den här tiden. Från 538 så gick det 1260 år under det som vi kallar för medeltiden innan biskopen i Roms makt slutligen blev bruten. Det står den sista våg av religionsförföljelse bröt fram under 1700-talets sista år, skriver Karl-Henrik Martling. Napoleon störtade kyrkostaten och förde påven Pius den sjätte till Frankrike, men den gamle mannen överlevde inte denna behandling. Allt tydde på att påvedömet stod inför sin upplösning. Den här makten som hade regerat under 1260 år kom plötsligt till ett abrupt slut 1798. Exakt 1260 år efter att de hade fått sin makt. För mig är det fascinerande. Och det visar att de regerade i 1260 år. Säger sig vara Gud på jorden. Säger sig kunna förlåta synder. Vi har tittat på det här om att katolska kyrkan menar att de har makt att, och auktoritet att förlåta människors synder. Gud själv, skriver Sankt Alfonsos Liguori i en prästernas handbok från 1920-talet. Gud själv är skyldig att rätta sig efter sina prästers dom och antingen inte förlåta eller förlåta, allt eftersom de antingen vägrar eller skänker synda förlåtelse. Prästens uttalande kommer först och Gud anammar den. För mig är det här hädelse enligt Bibelns definition. Men det är det som den romerska kyrkan hävdar. Påven Leo den trettonde skrev på 1800-talet att vi påvarna innehar den allsmäktige Gudens plats här på jorden. De menar att de har Kristus plats. Vi kanske säger att det har väl förändrats. Men det har inte förändrats. Det är fortfarande samma ståndpunkt som den katolska kyrkan har. Här är från 1994 i påven Johannes Paulus den andres stora Crossing the Threshold of Hope. Han skriver så här, eller han får en fråga. Ledaren av den katolska kyrkan definieras enligt tron som Jesu Kristi ställföreträdare. Påven anses som den man som på jorden representerar Guds son, som tar platsen av den andra personen i den allsmäktiga treenigheten. Och påven säger att så är det. Det stämmer. Att han förnekar inte att det på något sätt är på det här sättet. Och det här är hädelse. De menar att de har tagit Kristus plats på jorden. Och det är precis vad profetierna sa att den här makten skulle göra. De skulle sätta sig i Guds församling och utge sig för att vara Gud. Så i ämbetet så ser vi uppfyllelsen av Bibelns profetior. En del av det här var den här titeln som vi tittade på. Guds sons ställföreträdare. Det här dokumentet, den konstantinska donationen, skrevs på latin. Och namnet här, Guds sons ställföreträdare, eller hans titel, är Vicarius Filii Dei. Vicarius Filii Dei. Och om man tar den sifferuppgifterna utav det här, så råkar det händelsevis bli 666. Jag tror inte att det är ett sammanträffande, utan jag tror att det faktiskt är en uppfyllelse utav den där texten som vi läste. De har tagit Kristus plats, någon som har satt sig i Guds sons ställe. Och hans talsnamn, hans namnstal är 666. Förfölj Guds folk. Att den romerska kyrkan har utgjutit mer oskyldigt blod än någon annan institution som någonsin existerat bland mänskligheten, skriver Lecky, kommer inte att ifrågasättas av någon protestant som har en kompetent kännedom om historien. Valdenserna var några grupper som blev förföljda. Man fick avlata om man slog ihjäl en valdenser. Vad var det valdenserna gjorde? Ja, de hade Bibeln på sitt eget språk. De började att undervisa att vi behöver inte påven, utan vi kan gå direkt till Kristus. De blev hårt förföljda och nästan utplånade. Vi var där och besökte dem en gång. Här är de vid en av deras grottor som de fick gömma sig i. Fruktansvärda förföljelser som vi inte behöver gå in på här, men det uppskattas, säger John Dowling, utav noggranna och trovärdiga historiker, att mer än 50 miljoner av människosläktet har slaktats för kätteribrott av påvliga förföljare. Det är ett genomsnitt på över 40 000 religiösa mord för varje dag av påvedömets existens. Det här är historia. Och det är sånt man kanske inte lär sig så mycket av i dagens historia för att man vill betona ner det här. Men det har i alla fall varit så, fortfarande. En uppfyllelse utav Bibelns profetior. Jag tar inte fram det här för att smutskasta någon eller något system. Men bara för att visa att det här är en uppfyllelse utav förutsägelserna i Bibeln. Och det kommer man inte ifrån. Förändra de 10 budorden. Påven är av så stor auktoritet och makt, säger katolikerna, att han kan förändra, förklara eller tolka till och med gudomliga lagar. Och det har de gjort också. De har plockat bort det andra budordet. Om man jämför katechesen med de 10 budorden i Bibeln så ser man att det här budet om att böja sig ner inför avgudar är bortplockat. De har ju också ikoner och annat som man dyrkar i den tron. Och sen har man delat på det sista budet som säger att du ska inte ha begär. Så de har förändrat på de 10 budorden. Nu återigen, jag vill poängtera väldigt noga här. Jag tror att som handen i handsken så passar det här. Och det säger jag återigen för att visa uppfyllelsen av profetiorna. Det betyder inte att alla katoliker är förlorade. Kom ihåg det. Det betyder inte att alla katoliker är onda människor. Nej, inte på något sätt. Det handlar inte om personer. Precis som Luther, han skrev till påven och sa: jag har inte angripit dig som person. Men det handlar om systemet som har förvrängt bilden utav Gud. Som har satt sig i Kristus ställe. Och när människor tillber och följer det här systemet så tillber de och följer dem egentligen en annan makt. Och därför behöver vi varna för det här. Vi behöver prata om det. Vi behöver visa att protesten är inte över. I Uppenbarelseboken så kommer ett budskap från himlen som säger: gå ut ifrån henne, mitt folk. Gud har sitt folk i det här systemet. Uppriktiga, hängivna katoliker, jag känner hur många utav dem, som följer Gud efter sin bästa förståelse, men de har blivit bedragna utav det här systemet. Och vi behöver kalla ut dem ifrån det här. Idag så är fortfarande påvens ofelbarhet en katolsk lära. Andra Vatikankonciliet har inte ändrat på den här frågan. Människor ropar ut idag om att protesten är över. Och det som förvånar mig är att protestanter har glömt sin historia. Och de har glömt det som vi har tittat på här. Som Martin Luther kom fram till också. Här är några präster som skriver ett öppet brev till påven. Vi ser att ni, Franciscus, är bärare av en gåva som vi inte kan undvara. I en globaliserad och pluralistisk värld ser vi som ämbetsbärare i Svenska kyrkan ingen annan samlande gestalt för världskristenheten. Man vill tillbaka till medeltiden, om du så vill. Kanske man inte förstår att det är det man vill, men man lägger bort de protestantiska principerna och man vill ställa sig igen under det påvliga ämbetet. Och för mig så förstår jag inte hur det här går ihop. Men när vi tittar på Bibelns profetior så ser vi att det står att hela jorden förundrade sig över vilddjuret och följde efter det. Dess dödliga sår som de fick 1798 skulle läka. Vi kommer prata mer om det här senare. Men vi ser att mer och mer så får de den inflytande och den makten igen som de hade. Och vi kommer att få se, enligt profetiorna, en upprepning av hur saker och ting var förr i tiden. Och det kanske verkar som långt borta idag, men tro mig. Bibelns profetior har inte slagit fel hittills. Och jag tror inte att de kommer göra det i framtiden heller. Poängen med det här är att man har satt någon annan i Kristus ställe som vänder människor bort ifrån Jesus. Och det är det farliga. Istället för att vända sig till Kristus som är den enda som kan ge oss frälsning, så vänder man sig till en kyrka eller en institution eller en präst eller en biskop. Och man försöker att få den förlåtelsen därigenom. Man försöker att få undervisningen därifrån istället för att själv komma till Kristus. Gud är en, och en är medlare mellan Gud och människa. En människa, Kristus Jesus. De goda nyheterna här, det hopp som vi har, är att vi kan komma direkt till Kristus. Antikrist ger människor en falsk förhoppning. En falsk förhoppning om att du kan få förlåtelse för dina synder genom kyrkan. Eller genom att du gör vissa bot för dina synder. Men det är inte så som vi kan få det, utan det är bara genom Jesus Kristus. En är medlaren mellan Gud och människor. Inte massa helgon, inte en präst, inte någon annan, utan en människa, Jesus Kristus. Och det eviga livet är att känna Jesus, den enda sanna guden, och honom som du har sänt, Jesus Kristus, säger Johannes evangeliet. Det finns inte evigt liv i att förstå vem Antikrist är. Men när vi förstår vem Antikrist är, så kan vi utav hela vårt hjärta söka den sanna Kristus och lära känna honom. För det är han som är vägen, det är han som är sanningen, det är han som är livet. Gud älskar alla människor och han vill uppenbara denna otroliga sanning för alla. Han vill leda människor bort ifrån villfarelse in till sitt ord och till den sanningen som ska göra oss fria. Och det är min önskan att varje person här ska våga ta ställning för Gud och hans ord. Det ska vi be tillsammans. Himmelske Fader, tack att du har talat till oss ikväll. Och Herre, det har varit ett långt budskap, men du har talat till oss, tror jag, Herre. Hjälp oss, Herre, om vi känner personer som skulle behöva det här budskapet för att se villfarelserna som finns där ute, men faktiskt än mer att se sanningen i ditt ord. Herre, jag ber att vi ska kunna lära känna dig som är vägen, sanningen och livet. Herre, du kom ner till jorden och du dog för oss, för våra synder. Du betalade det priset för oss, och jag ber att vi ska kunna ta fasta på det. Att vi ska komma till dig och lära känna dig för vem du verkligen är. Jag tackar dig för att du hör vår bön. Vi ber i Jesu namn. Amen.